skaberitegan. Förprisad ditt namn, o Gud. Jag ska prata på ett språk som jag håller på att lära mig. Men det är du som talar med oss. Kom och förklara vad du har att säga med oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Varför tillåter Gud lidandet? Är Gud orsak till lidandet i världen? Vilken stridsfråga väcktes i Edens trädgård? Hur ska Gud utplåna fröderna av allt det onda som hänt? Efter en våldsam strid i ett krigshärjat land blev tusentals civila offer, mest kvinnor och barn, begravda i en massgrav. Runt graven placerades små kors, och på korsen stod det: varför? Det är en fråga som människor ofta ställer i sin förtvivlan när något tragiskt inträffar, som när krig, katastrofer, sjukdomar och våld kräver kära familjemedlemmars liv. När de får sina hem förstörda eller drabbas av outsägligt lidande av andra orsaker. De vill veta varför sådana här tragiska saker händer dem. Varför tillåter Gud lidandet? Om Gud är allsmäktig, kärleksfull, vis och rättvis, varför är då världen så full av hat och orättvisor? Har du själv funderat över det någon gång? Är det fel att fråga varför Gud tillåter lidandet? En del är rädda att de kanske visar brist på respekt för Gud om de ställer den frågan, eller att det kan tolkas som att de inte har tillräckligt stark tro. Men när vi läser Bibeln kommer vi att upptäcka att trogna, gudfruktiga människor i forna tider ställde liknande frågor. Profeten Habakuk till exempel frågade Gud: varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådana elände, fördärv och våld är inför mig? Det uppstår tvister och grejer. Det står på i Habakuk första kapitel och tredje vers. Förebrödde Gud den trogne profeten Habakuk för att han ställde såna här direkta frågor? Nej, inte alls. Han lät tvärtom Habakuks ord komma med i den bibliska redogörelsen. Han hjälpte honom också att förstå saken bättre och att få större tro. Gud vill göra samma sak för oss. Vi måste komma ihåg att Bibeln säger att han bryr sig om oss. Första Petrus 5:7. Det står så här: och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Gud hatar ondskan och lidandet mycket mer än någon människa gör. Jesaja 55, vers 8 och 9. Det står så här: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, Liksom himmelen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Varför finns det då så mycket lidande i världen? Medlemmar av olika trossamfund har vänt sig till sina religiösa ledare och lärare och frågat varför det finns så mycket lidande. Och de har ofta fått svaret att det är Guds vilja. Ibland får vi det är Guds vilja. Och att Gud för länge sedan bestämde allt som skulle inträffa. Också tragiska händelser. Många får höra att Guds vägar är outgrundliga. Eller att han låter människor dö, till och med barn. För att han vill ha dem hos sig i himlen. Men som vi har fått veta är Gud aldrig orsak till det som är ont. Det är inte Gud. Nej. Bibeln säger Job. Det står Job kapitel 34 och vers 10. Lyssna därför på mig, ni förståndiga män. Skulle Gud göra orätt den allsmäktige något orättfärdigt? Varför många gör misstaget att ge Gud skulden för allt lidande i världen? Ofta beror det på att de tror att det är den allsmäktige guden som är den här världens härskare. De känner inte till en enkel men viktig sanning som Bibeln lär. Det är Satan som är den här världens härskare. Bibeln säger klart och tydligt: vi vet att vi är av Gud. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Och det står första Johannes brevet 5:19. Låter inte det förnuftigt om du tänker efter? Den här världen återspeglar de egenskaper som tecknar den osynliga andevarelse som vilse leder hela den bebodda jorden. Uppenbarelsen boken 12:9. Satan är hatisk, svekfull och grym. Och världen under hans inflytande är full av hat, svek och grymhet. Det är en av orsakerna till att det finns så mycket lidande. En annan orsak är att människorna har varit ofullkomliga och syndiga ända sedan upproret i Edens trädgård. Syndiga människor kämpar ofta för att skaffa sig makt, och det leder till krig, förtryck och lidande. Predikaren 4 kapitel vers 1. Vidare såg jag de våldsdåd som begås under solen. Jag såg de förtrycktas tårar och ingen tröstade dem. Våld kom från förtrycknarnas hand och ingen tröstade dem. Predikaren 8 och 9. Det står så här: allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen. I en tid när människa har makt över människa till hennes olycka. En tredje orsak till lidandet är tid och oförutsedd händelse. Predikaren 9 och 11. Det står så här: vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet, eller hjältarna som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd, de kloka som får rikedom, eller de kunniga som får uppskattning. Allt beror på tid och tillfälle. I en värld som inte har Gud som beskyddande härskare får människor lida. Därför att de råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Det är en stor tröst för oss att veta att Gud inte är orsak till lidandet. Han bär inte ansvaret för krigen, våldet, förtrycket och inte heller för naturkatastroferna. Men vi behöver ändå få veta varför Gud tillåter allt lidande. Om han är den allsmäktige har han ju makt att sätta stopp för det. Varför gör han då inte det? Den kärleksfulla Gud som vi har lärt känna måste ha goda skäl. 1 Johannes 4 och 8. Det står så här: den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. För att få reda på varför Gud tillåter lidandet måste vi gå tillbaka till den tid då lidandet började. När Satan fick Adam och Eva att vara olydiga mot Gud väcktes en viktig fråga. Satan ifrågasatte inte Guds makt. Till och med Satan vet att Guds makt är obegränsad. Nej, Satan ifrågasatte Guds rätt att styra genom att kalla Gud en lögnare som undanhåller sina undersåtar sådant som de skulle kunna ha glädje av beskyllde. Det är jag som skrev som är med. Det är jättesvårt. jag ska väl. Genom att kalla Gud en lögnare som undanhåller sina undersåtar sådant som de skulle kunna ha glädje av beskyllde. Beskyllde Satan Gud för att vara en dålig härskare. Första Moseboken 3:2-5. Det står så här: kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt att ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Satan påstod att människorna skulle ha det bättre utan Guds styre. Det här var ett angrepp på Guds suveränitet hans rätt att styra. Adam och Eva gjorde uppror mot Gud. De sa det i själva verket: vi behöver inte Gud som härskare. Vi kan själva bestämma vad som är rätt och fel. Hur skulle Gud kunna avgöra den här stridsfrågan? Hur skulle han kunna lära alla skapelser med tankeförmåga att upprorsmakarna hade fel och att hans sätt att sköta saker och ting är bäst? Några kanske tycker att Gud helt enkelt borde ha tillintetgjort dem som gjort uppror och börjat om på nytt. Men Gud hade förklarat att det var hans avsikt att uppfylla juden med Adams och Evas avkomlingar, och han ville att de skulle leva i ett judiskt paradis vars finns ingen lidande som vi får nu. Första Moseboken 1:28. Och Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll juden och lägg den under er, råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på juden. Gud genomför alltid sina avsikter. Jesaja 55, 10 och 11. Om han hade gjort sig av med upprorsmakarna i Eden, skulle det inte heller ha besvarat den fråga som hade väckts när det gäller hans rätt att styra. Vi kan ta en illustration. Tänk dig att en lärare talar om för sina elever hur de ska lösa ett svårt matematiskt problem. En begåvad men upprorisk elev påstår att lärarens sätt att lösa problemet är fel. Han antyder att läraren inte kan sin sak och hävdar att han har en mycket bättre lösning. En del elever tror att han har rätt och blir också upprörisk. Vad ska läraren göra om han avlägsnar upprorsmakarna från klassen? Varför det får verkan på de andra eleverna? Kommer de inte att tro att deras klasskamrat och de som tog hans parti har rätt? Alla de andra eleverna i klassen kan förlora respekten för läraren och tro att han är rädd att bli överbevisad om att han har fel. Men anta att läraren låter den upprorisk eleven visa klassen hur han skulle lösa problemet. Gud har gjort ungefär som läraren. Kom ihåg att upprorsmakarna i Eden inte var de enda som berördes. Miljoner änglar såg det som hände. Job 38:7 och Daniel 7 och vers 10. Hur Gud tog itu med upproret skulle i hög grad påverka alla dessa änglar och till slut alla skapelser med tankeförmåga. Så vad har Gud gjort? Han har låtit Satan visa hur han skulle styra över människor. Gud har också låtit människorna styra sig själva under Satans ledning. Läraren i vår illustration vet att upprorsmakaren och de elever som tagit hans parti har fel. Men han vet också att det kommer att vara till nytta för hela klassen att han låter upprorsmakarna få tillfälle att försöka bevisa sin sak. När de misslyckas kommer alla ärliga elever att se att läraren är det enda som är kvalificerad att leda klassen. På samma sätt vet Gud att alla ärliga människor och änglar kommer att ha nytta av att se att Satan och hans medbrottslingar har misslyckats och att människorna inte kan styra sig själva. Som Jeremia i forna tider kommer de att lära sig den här viktiga sanningen. Och det står så här: jag vet, Herre, människans väg beror inte på henne själv. Det står inte i vandrarens makt att styra sina steg. Jeremia 10, 23. Men varför har Gud låtit lidandet fortsätta så länge? Och varför hindrar han inte att katastrofer och annat ont inträffar? Tänk på läraren i vår station. Det är två saker som han inte skulle göra. För det första skulle han inte hindra den upproriska eleven att presentera sin lösning. Det är det som Gud gör hela tiden. Han låter oss göra vad vi behöver göra. För det andra skulle han inte hjälpa honom att försöka bevisa sin sak. På liknande sätt är det två saker som Gud har beslutat inte göra. För det första har han inte hindrat Satan och de som står på hans sida att försöka bevisa att de har rätt. Det har därför varit nödvändigt att låta en viss tid gå. Människan har under sin flera tusen år långa historia kunnat pröva alla former av självstyre. En hel del vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts. Men orättvisorna, fattigdomen och brottsligheten har förvärrats och krigen har ökat och blivit grymmare. Det har nu bevisats att människans styre är ett misslyckande. För det andra har Gud inte hjälpt Satan att styra den här världen. Om Gud till exempel skulle förhindra fruktansvärda brott, skulle han då inte i själva verket stödja upprorsmakarnas sak? Skulle Gud då inte få det att se ut som om människorna kanske kan styra sig själva utan att det får katastrofala följder? Om Gud gjorde det skulle han bli delaktig i en lögn. Men det är omöjligt för Gud att ljuga. Hebreerbrevet 6:18. Så skulle vi genom två horribliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga. Få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Men hur blir det med alla den skada som upproret mot Gud har fört med sig under den långa tid som gått? Vi måste komma ihåg att Gud är allsmäktig. Han kan därför utplåna följderna av allt det onda som hänt, och han kommer också att göra det. Bibeln säger: den som ägnar sig åt synd är av djävulen. För Satan har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Första Johannes brevet 3 och 8. Gud kommer att ingripa vid exakt rätt tidpunkt. Vi kan vara glada att han inte har gjort det tidigare, eftersom hans tålamod har gett oss tillfälle att lära känna sanningen och känna honom. Det står andra Petrus brevet 3, 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med vårt sant don, och himlakropparna upplösas av hetta, och ljuden och dess verk inte mer finnas till. Under tiden har Gud aktivt sökt efter uppriktiga tillbedjare och hjälpte dem att uthärda det lidande de drabbats av i den här bekymmersamma världen. Första Korinther brevet 10 och 13. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Såna tillbedjare vill Fadern ha. Det står Johannes evangeliet 4, 23. Och sen första Korinther brevet 10, 13, det står så här: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över en förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan hädda ut. En del kanske undrar, skulle allt det här lidandet ha kunnat förhindras om Gud hade skapat Adam och Eva på ett sådant sätt att de inte kunde göra uppror? För att få svar på den frågan måste vi tänka på en dyrbar gåva som Gud har gett oss. Skapades människorna med en fri vilja? Inser du vilken dyrbar gåva det är? Gud har skapat en mängd olika djur och de drivs huvudsakligen av instinkt. Ordspråksboken 30 och 24, det står så här. Fyra finns som är små på jorden. Ändå är de visast bland de visa. Ordspråksboken 30, 24. Människan har tillverkat robotar som kan programmeras att följa varje kommando. Skulle vi vara glada och lyckliga om Gud hade gjort oss såna? Nej, vi är glada att vi har frihet att välja vilket slags person vi vill bli, vilken kurs vi ska följa i livet, vilka vänner vi ska ha och så vidare. Vi tycker om att ha en viss frihet och det är vad Gud vill att vi ska ha. Gud vill inte att vi ska känna honom av tvång. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och det andra Korinthierbrevet 9:7. Vi kan ta en illustration. Vad skulle en förälder uppskatta mest? Att barnen spontant sa det, jag älskar dig. Eller att de sa det därför att de uppmanats att säga det. Frågan är alltså, hur kommer vi att använda den frivilliga som Gud har gett oss? Satan, Adam och Eva använde sin frivilliga på sämsta tänkbara sätt. De förkastade Gud. Vad kommer vi att göra? Vi har möjlighet att använda den här fantastiska gåvan, våra fria vilja, på bästa tänkbara sätt. Vi kan ställa oss på Guds sida, precis som miljoner andra människor har gjort. De gläder Guds hjärta genom att aktivt ta del i att bevisa att Satan är en lögnare och att han har misslyckats totalt som härskare. Ordspråksboken 27 och 11. Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta och jag kan ge min belackare svar. Amen.